Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och min kollega Helena Lindblad, filmredaktör och kritiker på DN. Hej!
Hej!
Idag så ska vi två prata om bröderna Safdies film Uncut Gems, äntligen. Och då undrar jag i vanlig ordning, vad ska vi prata om då?
Jag skulle vilja prata om den här filmen som dess blodtryckshöjande estetik, dess judiskhet och om Adam Sandlers för sällan utnyttjade geni.
Spännande. Jag ska prata om de två sinsemellan väldigt olika kvinnorollerna och vad de betyder för filmen. Och jag vill också varna för spoilers om man är känslig för sådana. Se filmen först och lyssna sen.
Adam Sandler spelar juveleraren och spelmissbrukaren Howard Ratner, vars butik gästas av kändisar och indrivare om vartannat. Svårt skuldsatt sätter han sitt sista hopp till en svart opal från Etiopien och lyckas omedelbart förlora den till en skrockfull basketspelare. Samtidigt slits han mellan sin hatiska hustru och älskarinnan som arbetar i butiken.
Helena, jag ska börja med att fråga dig, hur är det med blodtrycket egentligen efter att ha sett Uncut Gems?
Ja, jag känner som att jag måste börja medicinera. Alltså det här, Uncut Gems kan jag säga är nog den film som har gett mig den mest fysiska reaktion nästan i hela mitt liv. Och då räknar jag faktiskt in min episka gråtattack efter Breaking the Waves, som gav mig ett närmast sammanbrott, och när jag svimmade när jag såg Kocken och tjuven av Peter Greenaway. Men den här filmen var jag tvungen att ta i två delar. Efter en timme så var jag så uppstressad att jag var tvungen att stänga av. Ja. Faktiskt, jag kallar det här inte egentligen en film, det är som ett militärt konditionstest.
Ja, DNs kritiker Jakob Lundström hade ju en liknande teori i sin recension som handlade just om det, att det borde räknas som träning och se i alla fall vissa filmer, till exempel den här.
Ja, om man ska bränna kalorier medan man tittar på film, om det nu stämmer, vilket jag i och för sig tvivlar på, så tror jag att den här filmen skulle definitivt kunna kvala in där.
Oh ja, den här om någon. Har du lugnat ner dig lite sen du såg klart den ändå, så att vi kan tala om det?
Jag försöker liksom lugna andningen.
Ja, men det är bra. Jag tänkte vi kan börja med liksom det självklara mitten för filmen, Adam Sandler, som ju gör, jag vet inte om man ska säga comeback, men det är ju ändå en sorts steg ut i världen igen för Adam Sandler. Vad tycker du om honom? Vad har du för åsikter om honom generellt? Liksom?
Adam Sandler är en briljant skådespelare, en av de största i sin generation, som väldigt sällan gör bra roller, kan man väl konstatera. Han simmar runt i ett B-filmsträsk. Varför? Det är en av de stora gåtorna, tycker jag, i Hollywood. Men han har gjort över tid kanske några av den amerikanska filmens mest fina roller. Och då tänker jag på till exempel Paul Thomas Andersons Punch Drunk Love, Judd Apatow's Funny People, och nu på senare tid Noah Baumbachs The Meyerowitz Stories, som ju har ett släktskap med den här för att det också är en judisk historia. Men han har ju för vana med att spela just vad ska man säga, traumatiserade medelålders män med ganska stora problem.
Ja, han har liksom kunnat göra det länge också, spela medelålders män på något vis.
Absolut. Och jag tycker om man tänker på de som såg honom tacka för sitt pris på The Spirit Awards, Indie Spirit Awards, som precis föregick Oscars, så höll han ju sånt briljant tal att det kändes som att alla, tror jag, kände, nej men jag vill hellre vara med i den här klubben än i Oscarsklubben.
Fint, jättefint. Och bröderna Safdie då, som har skrivit och regisserat Uncut Gems, har du någon relation till dem sen tidigare? Det har nämligen inte jag.
Nej, jag kan inte säga att jag har någon jättestor relation till dem. Jag har läst mycket om dem, men jag har inte sett så mycket. Nej. Men det jag hör är ju verkligen att de har ju, det är ju två New York-bröder som har seglat upp som några av de hetaste unga regissörerna i USA just nu, och det är ingen slump att då de har gjort den här filmen på bolaget A24, som är också det hetaste bolaget just nu, indiebolaget. Och det känns lite som, inga jämförelser i övrigt, men det är lite som Miramax på 90-talet som odlar fram just genrefilm, och de är ju också de följer ju den här trenden av att söka efter liksom konstnärligt sinnade regissörer som gör bra genrefilm.
Mm.
Och det är också det som är finansierbart idag.
Mm. Ja, men jag har förstått det i alla fall om just Uncut Gems, att det är liksom den film som de har fått göra med allra högst budget, vilket ju också märks, även om det är i jämförelse eller i det stora, på det stora hela en låg budgetfilm ändå. Stor skillnad från deras tidigare filmer, typ Good Time, som kanske har fått mest uppmärksamhet tidigare med Robert Pattinson.
Men de är ju dokumentärfilmskillar, det ska man komma ihåg också. Det brukar vara en bra skola, då brukar man ha liksom en autenticitet i kroppen som jag tycker de definitivt har här. Men här har de ju också en slags, befinner sig i en slags teknisk lyxklass här. Inte
verkligen.
Minst när det gäller fotografen Darius Conjee, som ju är en av de stora namnen.
Precis, precis. Jag tänkte vi kunde liksom, vi går in helt enkelt i filmen, och då så du var stressad helt enkelt. Det var fullt upp från första början. Var du liksom intresserad från början? Kände du att du var med, eller kände du dig utanför? Folk har haft så himla olika upplevelser av den, att antingen så liksom går man in i det och sympatiserar väldigt mycket med karaktärerna från början, eller så känner man sig lite, alltså, jag har också hört folk säga just det här, nej, jag kände mig utanför. Jag kände inte alls att det var något som jag kunde. Jag kom inte in i det.
Så var det inte alls för mig. Men det här är också någon form av filmkonst som jag känner mig ganska hemma i. För att den ansluter ju till Martin Scorsese och till Abel Ferrara. Jag tänker på liksom, filmer som En natt i New York. Som jag upplevde som jättehektisk och frenetisk när jag såg den, som jag upptäckt inte riktigt är det. Men den har
inte jämfört med det här i alla fall.
Men en liknande känsla. Liksom. Och, så det är ju en filmskola som, ja, man kan ju faktiskt nämna Tarantino också, och Reservoir Dogs hade ju också den där liksom frenetiska undergångskänslan.
Ja,
så jag tyckte inte det var något svårt, jag var med från början. Problemet var nästan att man kände sig bara insläpad och inryckt utan att kunna...
Medberoende
utan att komma... Och sen är det ju otroligt... Det här är ju en film som genererar en slags, vad ska man säga, sekundär ångest. För att det här är ju en person som är bara... kastar sig själv ut för liksom ett stup.
Vad känner du inför Howard Ratner, alltså Adam Sandlers huvudperson?
Alltså jag tycker att han är lite som en karikatyr. Han är ju som en vad ska man säga, en posterboy för liksom den nya ego
skörlevnaden.
Ja, men han är extremt egocentrisk. Ah. Han är en person som enbart är styrd av sina egna drifter. Han är ju nästan omänsklig, att han faktiskt inte tar in om världen, och han befinner sig ju i ett stort sammanhang. Han har ett företag att sköta, han har en familj med ganska många barn att hantera, han har en älskarinna som är ganska krävande, och han bollar allt det här, men har också den där extremt starka driften av att han är en spelmissbrukare och tror att han har skulder, och han tror hela tiden, som uppenbarligen många spelmissbrukare tror, att om jag bara satsar den här summan pengar så kommer allt att vända. Och det är ju kanske det största misstaget en människa kan begå.
Visst, och där är man ju verkligen med från början i det på något sätt. Man ser, man från det första bettet så är man liksom fast. Men jag tänkte på en annan sak i Jakobs recension som man kan läsa på dn.se om man är intresserad. Så skriver han just det här att det inte finns någon antydan till djup hos Howard Ratner. Skulle du säga att du håller med om det? Det är ju liksom på ett sätt så att man kommer inte honom, hans själ, särskilt nära.
Nej, han är ju en person som beskrivs snarare genom sin omgivning. Mm. Det är ju ingen introspektion i hans själs djup, det kan man inte påstå. Men jag skulle inte kalla honom för en ytlig karaktär, utan han definierar sig av så många olika saker som handlar om både klass, etnicitet, ganska viktigt i den här filmen faktiskt.
Verkligen. Vi kan återkomma till det judiska.
Och så vidare. Ja. Så jag tycker det är ett psykologiskt studium.
Mm. Ja, nej, men jag håller med om det. Jag kände väldigt stor sympati för honom och väldigt mycket, som sagt, väldigt medberoende i hans kamp. Men det är ju så på sätt och vis att det är mycket som man inte får veta om honom, och på ett sätt så lär man inte känna honom alls, förutom via alla hans drifter och alla hans svårigheter. Men det kanske är ett sätt att och lära känna en människa på, i alla fall honom, eftersom han definierar så mycket av det i alla fall.
Man kan, jag blev väldigt intresserad, eller mer intresserad av honom när jag läste faktiskt bakgrunden till filmen, om jag kan dra den.
Jättegärna.
Det är ju nämligen att det här är ju alltså bröderna Safdis pappa, basically. Deras pappa var, alltså han var inte juvelerare, men han jobbade under en period i juvelerarbranschen. Han var sefardisk jude, kom från uppvuxen Italien och Frankrike och landade i New York och var som en slags springpojke egentligen mer. I de här ganska liksom profilerade diamantdistrikten.
Han var som den här lilla killen som säger upp sig till slut för att han blev så trött på
ja, någonstans där. Men så var han också en notoriskt opolitlig pappa. Han lämnade familjen, och när då bröderna Safdi undrade varför, då sa han, ni får titta på Kramer mot Kramer så får ni räkna ut resten själva. Så det var ju också, det tror jag är verkligen att de försöker förstå sin pappa. Mm. Och det tror jag också gör att man faktiskt känner en stark, ja, om man inte tycker om honom, man lider åtminstone med honom. Och det är faktiskt en människa.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det som vi pratade om här om just vad man ska säga, hans själs djup som man kanske inte får ta del av. Men vad skulle du säga, vad är liksom filmens teman? Finns det någonting att... Det är ju en film som är väldigt mycket en upplevelse, en ride. Har du tänkt på den efteråt? Har den liksom stannat kvar? Finns det saker som du har funderat på?
Ja, nu såg jag den ganska nyligen, men jag har nog tänkt på den ganska... Att det så ger den ju också en så här stark fysisk känsla. Ja. Men sen är det ju också den här känslan av att just att det här tillståndet av en människa som befinner sig i en konstant kris som den personen i sig själv hela tiden, för en kris som man fördjupar. Mm. Men man är ju ganska glad att man inte befinner sig i den situationen som Howard gör. Och hur han är, men det är också en studie naturligtvis i manlighet i kris. Mm. För han är ju en person som har också ganska många åtaganden. Han är en familjefar som han inte sköter. Och han är inte omedveten om att han inte sköter. Han är bara inte kapabel att tänka på någonting annat än sig själv.
Det finns en så himla... Jag tänkte vi skulle prata lite om de två liksom huvudsakliga kvinnorollerna i filmen, som är hans hustru som spelas av Idina Menzel och hans älskarinna då, som spelas av Julia Fox. Filmdebutant, eller skådisdebutant. Julia Fox, jättebra roll. Och Idina Menzel också jättebra. Musikalstjärna som jag ju älskar, så jag är glad att hon var med. Mm. Men det finns en jättevacker scen mot slutet, eller ganska nära slutet, där... Howard har fått stryk och sitter på sitt kontor och Julia, älskarinnan, kommer in på kontoret och liksom tröstar honom. Och han är så krossad. För att, och det tycker jag det är en sån skön scen, för att han äntligen på något sätt ger upp eller erkänner sig besegrad. Han bara, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså nu, det finns ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra med någonting. Det går inte att lösa den här situationen. Jag kan inte komma härifrån, jag kan inte få hjälp. Det finns ingen att vända sig till. Det är jätterörande. Och jag kände så här, gud vad man kan känna så där. Gud vad det där är en känsla som kan komma över en. Att man bara, jag kan inte göra någonting. Alltså det finns ingen utväg ur den här enorma plåga. Även om man inte, ofta inte har så stora bekymmer som Howard Ratner har.
Man har inte liksom samlade maffian, men där sitter han ju verkligen inmålad mot en vägg, om man säger, eller sitter i ett hörn. Men det tycker jag ändå är faktiskt verkligen den här filmens svaga punkter, så är det faktiskt kvinnorollerna. De är väldigt, tycker jag, schematiska.
Nej! Alltså,
men frun är bara arg. Och älskarinnan är bara egentligen rätt svekfull och inte att lita på.
Nej, men nej. För det första är det ju så här, Dina, hans hustru, hon har ju anledning att vara arg. Hon är inte så arg på barnen, och de är hon ju gullig mot, så här, men det är klart att hon är arg på honom, för han har ju misskött sig.
Absolut.
Och hon har ju bestämt sig för att det ska bli skilsmässa.
Jag tycker den scenen jag tycker bäst om, det är den här efter påskmiddagen, när han vill liksom komma tillbaka och tänka att, eftersom Skarina har bedragit honom, nu spoilar vi lite här. Men,
vi får spoila mycket som helst.
Ja, och det är att han,
spoilerfullt.
Ja, så här klassiskt, nej men vänta, vi hade ju det rätt mysigt här ändå, och hon bara, nej men alltså jag mår illa av att bara se dig typ. Och men det är också så här, ja, men hon ska stå kvar där, hon ska hålla ihop familjen, hon ska ta hand om barnen, och hon låter honom, förväntar sig ändå att han kommer och tar hand om lite grejer så här, jag tycker ändå att det är så, den här filmen bärs verkligen fram av en extremt stark bromance mellan bröderna Safdie och Adam Sandler.
Absolut, absolut. Men jag tycker också att det säger ju någonting om det liksom, den krets som han rör sig i. Alltså det är inte han och hans gäng och liksom juvelerarna, indrivarna, hustrurna, basketspelarna. Det är ju inte folk som liksom är så, ska man säga, de utmanar kanske inte så mycket könsnormer. Alltså det är så det ser ut på något sätt. Man har en fru hemma och man har en älskarinna i stan. Men jag tycker Julia Fox som spelar Julia, och det är rätt många som har samma namn eller som spelar sig själva i filmen, men hon är så himla bra, för att men jag tycker inte alls att hon bara är svekfull, hon är dubbel, men jag tycker hon är jättebra skådespelare, väldigt snygg, och dessutom det är en rolig roll.
Ja, hon växer ju, det kan jag hålla med om faktiskt. Från början är hon som en sån här youtuber som bara ligger i sängen och bräker liksom.
Precis, man tänker från första början att hon är nästan som en call girl.
Ja.
Men det är hon ju inte. Det finns ju någonting mer där.
Ja, jag gillar den här scenen med henne Weekend också.
Inne på toaletten?
Mm.
Det är väldigt roligt att The Weekend är med och spelar en så extremt osympatisk pop. Stjärna. Det är kul.
Ja, men det här blir ju, det är intressant om man tänker på deras dokumentärförflutna, att de mixar liksom skådespelare som i princip spelar sig själva, eller personer som spelar sig själva.
Precis.
Som basketstjärnor och rappare.
Precis.
Med skådespelare. Det ger kul. En svävning
Det är kul att Kevin Garnett, den här basketstjärnan som då får opalen, eller som får låna opalen, att han har ju liksom gått i pension nu, eller dragit sig tillbaka nu, men då 2012 när den utspelar sig, då var han liksom proffs, då var han liksom stor. Så det är väldigt kul.
Och det kan man ju säga för de som inte har sett den här, att om man älskar basket, amerikansk, så är det verkligen det är lika mycket en sportfilm som det är ett juvelerardrama.
Vi kanske ska röra oss mot upplösningen på filmen. Eller för jag vet att du sa att du delade liksom upp tittningen i två. Och jag har hört andra människor som också har liksom, antingen delat upp för att de inte stod ut med att titta på hela i ett svep, men som också sa så här: aha, nej, jag tyckte första halvan var bra, eller första halvan, då var jag jättestressad, sen var jag liksom immun mot det, sen tappade jag lite fokus eller blev lite så avslagen inför det. Hur satt du på nålar hela tiden?
Ja, den första delen tyckte jag, den byggde ju upp mot det här extremt höga blodtrycket. Den andra, sen när jag satte på den och såg, jag så exakt delade upp den på exakt hälften, då kände jag en stark liksom, fördjupning av tematiken.
Mm.
Och jag tyckte att saker och ting föll på plats och hela den här plotten började liksom med stenen och med aktionen. Och det fick en form från att den drevs av en extrem nervös energi framåt till att den fick en annan form, en lite liksom tyngre form, och går ju mot ett slut som är ganska oväntat men väldigt konsekvent och bygger upp mot den.
Vad tror du att det var som gjorde att du kände att det blev liksom fördjupat?
Det tror jag som sagt är att det som den bygger upp i första timmen kring den här, liksom hur ska han lösa sina affärer med hjälp av den här stenen som då han då har köpt från på svart väg från en etiopisk gruva, och han tror att han ska tjäna storkovan på den, och hur ska det gå, och där faller ju allting på plats på något sätt, och det blir ju inte riktigt den utvecklingen. Nej. Eftersom det här också delvis är en slags tragedi, så blir det inte den utvecklingen som han väntar. Så där tycker jag att jag tycker om att tonen mörknar, att allting blir lite mera ställt på sin spets, karaktärerna fördjupas och ja, saker och ting blir liksom jobbiga på allvar.
Jag tycker också verkligen att det var exakt så det var, för jag satt första halvan av filmen och var inte ens särskilt stressad och inte alls särskilt med. Jag liksom satt och väntade på att det skulle inte börja, men att jag skulle känna någonting, eller att jag skulle bli liksom indragen i det och känna mer sympati och mer att jag var med, eftersom jag nu hade fått höra att jag skulle få vara med så mycket. Och sen så hände det plötsligt liksom i någon scen, kanske den här scenen inne på kontoret som jag tycker är underbar mellan Adam Sandler och Julia Fox, men det kan ha varit lite tidigare också. Jag tänkte bara just på det där att det är någonting som händer, och sen så genom ett trollslag så har man plötsligt otroligt starka känslor för karaktärerna som man inte har liksom brytt sig särskilt mycket om innan, men också för liksom hur det ska gå. Jag tror aldrig jag varit så intresserad av en basketmatch i hela mitt liv.
Nej, alltså, ja, då sitter man ju på nålar. Men vi har ju inte pratat om påskmiddagen.
Nej.
Den är faktiskt i andra delen och den är väldigt viktig. Det är ju alltså när Howards stora judiska familj ska fira Pesach.
Precis,
och äta sin sedermiddag. Ja. Och det är ju ett ögonblick när man känner, också när man förstår hela hans sammanhang och man förstår var han kommer ifrån och hans judiska identitet och vad den betyder för honom. Det finns en scen när han och mamma ska läsa det man läser inför maten, och då säger han, så du tar det på hebreiska så tar jag det på engelska, och så och det håller på en god stund. Det är ju plågorna som räknas upp.
Visst.
Och Pesach firas ju till minnet av uttåget av Egypten och har ju så här starka, ja, otroligt ritualiserat.
Verkligen.
Då är det som att han är, från att ha varit en helt omkringflygande liksom pingisboll som bara är överallt, så blir han plötsligt en del av ett urgammalt sammanhang. Och de kontrasterna är väldigt starka.
Precis, där skulle man kunna säga att man då får lära känna eller se en annan sida av honom som gör att bilden också djupnar. Det är ju överlag, får man säga, liksom en väldigt judisk film, men just i synnerhet det där är så, det är jättevackert och också väldigt liksom laddat, eftersom vad är det? Det är Dinas pappa som är Lonehaj, som Arno, som är som, bror. Ja. Dinas bror, som ställt till det för Howard på olika sätt. Men det är väldigt,
eller Howard har ställt till det genom att låna en massa pengar av honom som han är väg och låter tillbaka.
De har ställt till det för varandra, kan man säga.
Ja. Det är väldigt dramatiskt. Det är en liten och ren påsk därifrån. Mm,
verkligen, verkligen. Ja, nej, men det är väldigt det är väldigt fin scen. Det finns ju överlag liksom många sådana scener som är så här, den här är jättefin i sig själv på något vis, även om man kastas mellan dem. Som det är sån tempo hela tiden, så är det som att man, det är sällan man hinner stanna upp, men just i den där cedermiddagen är det jättefint.
Mm.
Och sen så kommer det ödesdigra slutet.
Mm.
Basketmatchen. Howard har lyckats få stenen såld. Satsat alla pengar som han fick på stenen.
Igen?
Igen. Alla pengar. Med hjälp av Julia som han har skickat iväg till kasinot. Och liksom bygger upp en sorts, ja, men som det är med när man ska satsa pengar, att han får liksom bygga upp som en sorts historia om hur matchen kommer att gå in i minsta detalj.
Mm.
Och sen bara hoppas på att verkligheten förhåller sig till det liksom, på något vis.
Mm.
Det är väldigt speciellt, och det är väldigt, väldigt spännande eftersom det sker med de här indrivarna, hans svåger och goons sittande i den här luftslussen mellan till hans affär. Vad tyckte du om den scenen?
Nej, men det är ju en det är lite faktiskt en sån modern klassiker tror jag det skulle kunna bli, för det är också att hela filmen har ju byggt upp alltså ett väldigt speciellt förhållande till ljud, i och med att ljudet är väldigt betydelsefullt, att det hela tiden ska vara så att allting ska pågå lite så här osynkront, men alltså folk pratar hela tiden i mun varandra, man har ljud från olika ställen, och där är det så, det är liksom matchen som pågår, det är Howard som stökar runt och skriker och hojtar, och det är de som sitter inne i den här luftslussen, och allt det här pågår samtidigt, och så ljudet är ju verkligen ett speciellt kapitel, skapar ju stämning, en stämningsskapare som är ganska ovanlig faktiskt.
Vi har pratat mycket om just ljudet i Uncut Gems på redaktionen. Jag är så himla dålig på sånt, så jag bara, var det något särskilt med det? Ja, det var väl lite bra. Det var lite coolt med musiken. Det är väldigt mycket musik, och det är precis som du säger, att den är liksom pålagd medvetet, att det inte ska vara liksom att man ska inte känna så här, där passade det bra med musik på något sätt, utan det är väldigt
och dialogen också. Och det har ju Safdie-bröderna sagt, att för dem var det jätteviktigt att inte skådespelarna skulle behöva leverera
repliker
i traditionell mening, utan det skulle vara som i verkligheten, att man pratar i munnen på varandra hela tiden.
Ja, men och det är ju jättebra, men det bidrar ju just till det här att man känner dels att det är liksom mer dokumentärt än vad man är van att se i en så Netflix-produktionsfilm. Men också verkligen till stressnivån på något sätt. Att man får aldrig några andningspauser. Jag blev jätteledsen av slutet.
Av slutet?
Alltså jag blev oväntat ledsen. Ja. Jag tycker i och för sig alltid det är väldigt sorgligt när huvudpersonen dör. Men jag tyckte det var hemskt. Det var fruktansvärt. Jag var så besviken att jag bara, nej, de får inte göra så här.
Nej, men också extremt konventionellt. Eller inte konventionellt, det ska jag inte säga, utan vad ska man säga, kongenialt med historien.
På ett sätt som gjorde att jag liksom var så här, nej, men det kan de inte göra. Jag står inte ut. Jag blev jätteledsen, Helena. Det var liksom inte alls det var inte alls
men hade
jag
du
ville.
Väntat dig ett feelgood slut på den här filmen?
Men jag tänkte ändå att det hade gått så, det hade liksom, alltså, jag vet inte vad jag hade väntat mig. Jag vill alltid ha ett feelgood-slut. Det är det enda jag feelgood av. Jag tycker alltid att det är så otroligt synd om karaktärerna under hela filmen. Och i synnerhet tycker jag att det är väldigt synd om Adam Sandler och Julia Fox. Och vill att det ska sluta lyckligt för dem. Jag är orolig för henne, vad som ska hända med henne och alla pengarna. Och hur det ska gå. Det kommer inte alls bli något bra. Nej, jag tyckte inte det var något vidare. Jag
mådde ingen vidare. Men hon hade pengarna i alla fall.
Jo, men de kommer väl ta de här pengarna också. Och det kommer, jag vill rädda henne, så kände jag.
Ja.
Det kommer inte bli något bra.
Upplösningen är intressant, för att sveket kommer från ett ställe där man inte riktigt väntar att det ska komma ifrån.
Mm, verkligen.
Det var ganska klurigt, tycker jag.
Ja, men då var det ju ändå inte det mest förväntade på något vis. Eller även om utgången att han dör är förväntad, så kommer det från ett oväntat håll.
Men jag blev oväntat också ledsen över Eric Bogosian, denna faktiskt särpräglade skådespelare som man har sett alldeles för lite av, som, som slog igenom i Oliver Stones Talk Radio och sen inte har gjort jättemycket, men alltid väldigt rolig att se. Han var med i Billions till exempel lite grann. Men honom skulle man utnyttja mer.
Han spelar Arno då, den här indrivaren. Vem skulle du säga är liksom är han din favorit? Vem tycker du liksom var den som du kommer ta med dig från din tittning?
Det är ju förstås Adam Sandler. Du tänker på...
Nej, jag tänker på Julia Fox. Jag har lite problem med Adam Sandler, måste jag säga. Jag sympatiserar mycket med hans karaktär, men det dröjde rätt länge innan jag orkade se Uncut Gems, just för att jag tänkte så här, jag kommer inte orka titta på hans ansikte så länge. Det man kan säga om karaktären Howard Ratner är ju att han ser rätt jobbig ut.
Han har en fruktansvärd stil. Och det roliga är att han ska ju vara en person som är besatt av märken, men som kastar ihop allting och inte har någon koll på vad som passar ihop. Och det är, hans kläder är liksom en orgie av, det är så här dyra märken, det är Hugo Boss, det är Gucci, det är Ferragamo, men det är noll stil. Sen kan man säga att
det är lapparna kvar
bak i nacken. Han vill att folk ska se. Han är väldigt upptagen av liksom, han är en person som har haft mycket pengar men blivit av med dem. Och han är så här nyrik liksom. Men ingen koll och ingen stil.
Nyrik och nyfattig på något vis.
Ja, på samma gång.
Ja, men det är väldigt speciellt. Ja, vi kan väl avsluta då med att konstatera att jag är lite mer tveksamt, men ändå hoppas på mer av den här kalipen för Adam Sandler. Håller du med?
Absolut.
Med det tackar Kulturkommissionen för den här gången. Vi som har pratat heter Helena Lindblad och Greta Thurfjell. Tekniker var Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Hej då!